Podplay.
Ja, tack för att ni kunde komma hit idag i presskåren. Vet att det kommer lite out of the blue kanske, men som ni vet så har vi kanske inte presterat så som vi vill att vi ska prestera de senaste avsnitten. Vi har känt att vi kanske inte har haft, vi har inte kommit upp till den potentialen som vi vet att den här podden har. Så vi har valt att, ni ser att Petter är inte här idag och det är ett medvetet val som vi känner att han inte har levt upp till förväntningarna. Och så är det med det. Vi är väldigt glada att ha med oss Therese här som sitter bredvid mig. Välkommen tillbaka, Therese.
Tack, tack.
Tre avsnitt har varit borta, nu är du tillbaka igen. Det är en resa du har gjort ett gäng gånger här. Mm. Och hur känns det att vara tillbaka här i studion?
Ja, men jag är jätteglad för förtroendet, såklart. Att jag får komma tillbaka. Det känns som att jag kommer in här och vet vad jag kan bidra med. Det känns som att ni vet vad jag kan bidra med. Och jag vet vad den här podden behöver. Och jag vet framförallt vad vi ska göra nu för att ta oss upp ur den här svackan som vi har varit inne i senaste veckorna.
Ja, vi är väldigt glada för det, Therese, och vi vet exakt vad du har och kan bidra med här. Frågor till pressen?
Jag har en fråga. Jag tänker, Kicken Rush har bytt medlemmar nu 3 gånger 2015, det är 2 gånger 2016, 4 gånger 2017 tror jag. Sen var det 1 gång 2018, 2 försvann under 2019 och sen så var det nya byten under 2020. Och nu byter ni uppställning igen. Jag undrar, vad tror ni ska hända?
Nej, men vi ser ju på det här med pragmatiska ögon. Vi behöver ju förändra för att förbättra. Vi vet att vi kommer hamna i svackor igen och vi vet hur vi ska ta hand om det. Vi var ju nere i andra divisionen, podddivisionen förra säsongen, och då fick vi in Petter och det blev väldigt bra, fick utväxling av det. Men det håller inte på den här nivån riktigt, så nu känner vi att vi behöver ett byte igen. Så vi tar tillbaka Therese för 17:e gången och vi känner att det är helt rätt väg att gå. Precis som de andra gångerna.
Kicken Rush är tillbaka med mig, Joakim Nyström, Pontus Svejnemo och allas vår favorit, saknad men aldrig glömd, Örebros finest, Therese Strömberg.
Obehagligt att ni tycker att det är så bra att jag är här och att ni gillar mig så mycket. Jag vet ju att det inte stämmer.
Ja. Nej, men det är kul att se dig, det var länge sedan.
Ja, det var väldigt länge sedan.
Ja. Du har varit i Ryssland, eller hur?
Ja, just det har jag. Ja.
Hur många getingar får Ryssland?
Nej, men alltså, typ alla har frågat mig efter att jag var där. Jag var ju där för att Malmö spelade mot Zenit Sankt Petersburg, alltså i Champions League. Och alla har frågat mig med en viss så skepsis i rösten. Så jag kom hem så här, jaha, många getingar från den här resan? Eller, hur var Ryssland? Men Sankt Petersburg är ju faktiskt en jävla superstad. Det är ju fruktansvärt jobbigt att ta sig in i Ryssland. Det är ju en process att få komma in i det landet. Men Sankt Petersburg som stad är ju superhärlig. Med bara helt okej väder, helt okej mycket jobb. Kul att gå på Champions League-fotboll. Så det var en bra resa. Man behöver inte vara så skeptisk till hur jag har haft. Det är som att folk tror att jag kommer hem med så här fruktansvärda upplevelser.
Det är det vi tror, ja. Det är korrekt. Mm,
det gjorde jag inte. Inte den här gången. Kanske nästa gång.
Jag tycker vi ska åka på studieresa till Ryssland med Kick. Har vi någon budget?
Mm. 17 kronor åt bubbelgum per person.
Okej, okay, ja, men vi kanske kan byta smyga på en färja eller någonting.
Okay. Det är som i Eurotrip-filmen. Gud, jag kan inte dra den här. Förlåt.
Nej, det kan du inte. Tack.
Vi kliver bort djur. Vi ska inte köra nyhetssvep för att vi har inte så mycket nyheter. Men vi bör kanske nämna att Munoz fått kicken från Watford. Och Claudio Ranieri, Premier League-vinnande supercoachen Claudio Ranieri, är klar som ny tränare. Kommentar på det här, Pontus?
Ja, nej, men det är ju väntat.
Väntat, ja, precis.
Att Watford, som presterar ungefär vad man kan förvänta sig att Watford ska prestera som nykomling. 7 poäng på 7 matcher, ja, men inte jättedåligt.
Nej, men det är bra.
Det är helt okej. Okay. Ja. Alltså, de har startat helt okej.
Okay.
Ja, det får man säga. Spelmässigt kanske de inte har presterat 100. Men det är ju därför vi... Det här är anledningen till varför vi älskar Watford. Man såg det inte riktigt komma. Man såg det ju komma såklart. Att det finns ju inte en chans i helvete att Cisco sitter kvar hela säsongen.
Hur länge sedan är han kom in?
December 2020 berättade Therese innan.
Precis, och så satt jag och räknade på om det var ungefär ett år sedan eller ungefär två år sedan, för att jag har fullständigt tappat liksom tidsperspektiv och årsperspektiv.
Det är fyra år sedan.
Precis. Mm. Så att han fick ändå ganska lång tid.
Han fick ganska lång tid. Mm.
Ja, det är ju väldigt kul att de gör så här. Eller det är inte kul för tränarna som får sparken såklart. Men...
Och det är ju förmodligen inte så jävla kul för supportrarna att det finns så noll liksom konsekvens i vad de håller på med. Eller det finns det ju i och med att det de håller på med är att sparka tränare hela tiden.
Men... Konsekvensen är kaos.
Ja, precis. Ja. Men det är ju också kul, som du är inne på Pontus, att det är... inte alls väntat samtidigt som det är det absolut mest väntade som kunde hända. Alltså att det är så dubbla känslor när det här händer. Men ja, det blir spännande helt klart att se vad som händer nu. Jag vet inte riktigt heller vad de har för... Alltså det har gått 7 matcher så det är ingen katastrof. Det är inte så att de har tagit 0 poäng. De ligger inte på nedflyttning med liksom 0 framgång i den mån av att det som rimligtvis kan vara målet är att så... hålla sig kvar och sluta så högt upp man kan på 100.5 ungefär. Men så det är ju liksom ingen katastrof. Så att jag vet inte riktigt vad de har för bild av vad som ska hända nu. Men jag är väldigt spänd på att se vad det är som kommer hända nu.
Ja, exakt. Det är så himla spännande faktiskt. Nej, men det är så jävla märkligt bara egentligen hela den här. Alltså, ja, det känns också som att man har, som Watford-supporter, kan du liksom inte ha någon form av... Du kan inte ha någon... ja, men någon känslomässig connection med tränarna på något sätt.
Utan det är bara, ingen idé att bygga
nej,
upp det över
det. Det är så här, bara, fan vad jag gillar med tränaren. Det här är verkligen
rätt. Det är så här, skilsmässobarn som liksom kommer en ny partner till den föräldern man bor hos hela tiden.
Ja, men alltså, vad är förväntningen egentligen? De kommer ändå upp med typs i stort sett samma lag som de åkte, eller som de hade i Championship och som åkte ner med. Så vad är liksom förväntningarna om 7 poäng på 7 matcher och en 15:e plats inte är tillräckligt bra? Mm. Vad hade varit tillräckligt bra? Så nu har jag ju återigen haft ganska enkelt spelschema hittills. Så det är väl, man kanske borde ha tagit fler poäng om man ska stanna kvar egentligen. Men vilka förväntningar har egentligen alltså familjen? Är det att de ska sluta slåss om Europaplatser? Ja, men då kanske du får investera lite grann i truppen också.
Men det är därför de hindrar ner nu. Ja. Han har ju ändå vunnit Premier League. De känner sig att nu kan vi vinna det här.
Ja, det brukar vara framgångskoncept faktiskt.
Men hur har tränarkarusellen i Watford sett ut de senaste åren?
Ja, men det här är ju superkul. Jag har hittat en lista på alla Watford-tränare som har fått sparken sen Gino Pozzo tog över som ägare 2012. Det står också i den här texten som liksom föranleder själva listan, så står det att Gino Pozzo assumed control of the club in 2012. That's where things have got a little weird. Och det har det verkligen. Det finns fortfarande ingen tränare som har suttit kvar längre än 594 dagar. Det börjar med Gianfranco Sola som får gå i december 2013. Då har han suttit 526 dagar. Behöver inte läsa alla detaljer om alla, för det finns inte så mycket detaljer om alla i och med att det har varit så här 8 dagar på vissa. Men ändå points per game and 52 achievements, championship playoff finalist. Efter honom kommer Giuseppe Sannino in. Han, inga achievements alls, får sitta i 256 dagar, points per game 1,5. Sen kommer Oscar Garcia i september 2014 till september 2014. 27 dagar. Achievements, såklart inga. Points per game, 1,25. Bill McKinley kommer efteråt. Får sitta 8 dagar. Vi behöver inte nämna det.
Det var ganska tunga dagar.
Exakt.
En och en halv månad åt helvete.
Precis. Sen är det Slavisa Jukanovic som kommer in. 266 dagar. Får vara från oktober 2014 till juni 2015. Championship runner-up, promoted to Premier League. Ja, det är ändå en achievement som man kan ändå. Sen kommer ju Sanchez Flores där också efteråt. Juli 2015 till juli 2016, 365 dagar. Det var ändå starkt att de lyckades få på pricken där.
Verkligen, wow, bra jobbat.
Semifinal i FA-cupen, men bara 1,3 points per game.
Det är inte helt uselt i Premier League. Nej, det är ganska bra.
Ja, jag tycker också ganska bra. Semifinalen där är också stark.
Ja, det är ju 1,3 poäng i Premier League, är ju ganska bra. Då landar du ju liksom på 50 poäng ungefär.
Mer. Games in charge 44. Ja, exakt.
Återigen, eller, vad är det de tror ska hända när de
byter tränare? Valter Mazzarri kommer in sen. Ja. 325 dagar. Points per game. Det kanske här de kan börja känna att de inte är jättenöjda då, när det är 1,05.
Ja. Ja.
Fortfarande kanske ingen katastrof för klubben i sig sådär. Achievements 0. Det kanske inte är så himla kul. Sen kommer Marco Silva. 2017, maj 2017 till januari 2018. Inte heller så bra points per game, inga achievements alls. Javi Garcia. Januari 2018, till september 2019. 594 dagar, alltså en applåd kan jag tycka att vi lägger in här.
Det är bra. Det är
den
bra.
Som har suttit längst på den här posten alltså. Points per game 1,32, FA Cup-finalist. Sen kommer Sanchez Flores igen och får sitta i 85 dagar. Gör absolut ingenting, har points per game 0,83. Och sen så står det också som en kommentar: why on earth Kike Sanchez Flores turned up at Vicarage Road is beyond anybody. Nigel Pearson.
Det var märklig.
December 2019 till juli 2020, 85 dagar, inga achievements, inte så bra points per game. Vladimir Ivic kommer in sen. Augusti 2020 till december 2020, 126 dagar. 1,68 i points per game ändå. Achievements, inga. Nej, han satt ju bara i 126. Vad skulle han ha achieved på de dagarna? Och sen kom ju då Cisco som nu fick sparken här senast. Han fick sitta 287 dagar, points per game 1,86.
Va?
Om jag inte tänker helt fel så är det alltså bäst av alla.
Det är ju bäst av dem
jag har läst upp här. I Championship så är det ju...
Absolut.
Inte svinbra i för Championship.
Och ändå så, Championship runner-up promoted to the Premier League. Och varför återigen, vad de tänker ska hända nu som ska bli jättemycket bättre än det här, det får vi helt enkelt vänta på och se. Hur många dagar ger vi? Vi gör den lilla, hur många dagar ger vi Ranieri?
Oj, han sitter inte säsongen ut.
Inte?
Nej, det är han inte. Han går i, han får gå i typ februari eller mars någon gång.
Mm. Jag säger 127 dagar sitter.
Jag tänkte säga 117.
Men hur långt är det i dagar? Det var det jag som frågade efter dagar. Jag vet, men så här 127 dagar från nu.
4 månader.
127 dagar, eller? Nej.
4 månader.
4 månader blir det. Ja, men det låter rimligt, va? 127 dagar sen. Du säger 117.
Ja, vad blir det då? November, december, januari, februari. Ja, du säger att han går i februari, tidigt februari. Jag säger sent då, då får det bli 143 dagar.
Mm. Okej, okay, då drar jag till med att han får 77 dagar på sig. Jag vet inte vart i tid vi är. Men jag hoppas nästan att så det ska bli. Inte för att jag har någonting emot Ranieri, inte för att jag har någonting emot Watford, utan tvärtom. Jag är lite som Pontus, jag tycker att det här är väldigt kul.
Ja, man beundrar det här. Men det finns ju någonting väldigt sorgligt.
Handlingskraften.
Alltså, det finns ju någonting sorgligt i det här. För, alltså, just för supporterna. Man pratar mycket om... Ja, men om Mike Ashleys Newcastle och det bara ska vara liksom, man ska bara hanka sig fram på 15 plats i Premier League säsong efter säsong. Det ska inte vara bättre, det ska inte vara sämre. Det ska vara precis 15 plats varje säsong. Men det här blir ju också någon form av, det finns ju någon form av brist. Det kanske är någon form av så här Premier League grej jag har, att jag tycker att bara, men Premier League funkar inte så här. Det kanske funkar andra på andra ställen, det vet jag inte. Men att börja hanka sig fram med att sparka tränare, tillsätta ny, sparka tränare, tillsätta ny. Jag tror liksom inte att det är en fungerande modell.
Nej, och det känns lite grann som att det är samma typ av tränare som tar ungefär lika många poäng. Alltså det är, så här, det är inte som att de hittar någon som bara, nu hittar vi någon som verkligen löser.
Alltså Marco Silva gjorde det ju väldigt bra, till viss del, spelmässigt i alla fall. Sen kanske inte funkade så bra poängmässigt. Men han blev ju ändå, ja, jag vet inte. Det är liksom... Jag tycker det känns sorgligt för supporterna som stackars Elton John. Alltså. Han har inte lätt i livet.
Nej, men också så här jobbigt för spelarna, tänker jag. Att hela tiden bara behöva... nu kommer ju spelare och går också, men kanske inte lika frekvent som tränarna kommer och går just i den här klubben. Men just att behöva anpassa sig hela tiden till att det kommer in en ny tränare och med nya idéer.
I det här Watford har du ju spelare som har varit där hur länge som helst. Ja. Alltså, eller som åtminstone har varit där 7-8 tränare. Alltså, hur många tränare har...
Inte så många år, utan
7-8 tränare. Det är bara 2 år
i sig.
Ja, det är sjukt. Ja. Men kul.
Förhoppningsvis kanske man eventuellt under den här landslagssamlingen kan få ställa en fråga eller två till Ken Sema om det här. Det får vi se.
Mm, det håller du tummarna för. Mm.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Ja, vi börjar med matchgenomgång. Ingen direkt där. Det är för att det finns ganska många matcher att gå igenom. Fast vi kommer bara gå igenom några stycken ändå, så det är skitsamma. Men vi kommer gå igenom de viktigaste. Och vi börjar med vad som redan innan säsongen var en av årets mest emotsedda matcher. Manchester Citys besök hos Liverpool på Anfield. Som slutade 2-2 efter mål av Foden, De Bruyne och dubbla strutar från Mo Salah.
Nej, det är ju rätt mål och en assist.
Aha, okay.
Sen, man är ju det...
Men det har nästan behandlats som om det vore två så kallade strutar.
Jag såg bara första halvlek.
Men det, det förtjänar han, för att han gör ju...
Ja, men det är Salas andra halvlek helt enkelt. Mm. Alla målen kommer sista halvtimmen, ska sägas. Och jag såg ju bara första halvlek, som sagt, sen behövde jag natta barn. Så är det att leva.
Natta barn? Matchen börjar ju fan 17.30.
Ja, men det är vad det är.
Går dina barn och lägger sig så tidigt? Sätt på bolivompa.
Själva processen kommer igång. Går de och lägger sig så tidigt för? Tidigare, ja, skitsamma. Jag såg ett jättebra intressant avsnitt av någon form av Lego-bygge som jag sett titta på istället.
Så Lego Masters heter det.
Nej, fy fan. City kontrollerade verkligen allt i alla fall i första halvlek, eller vad säger du Pontus?
Ja, jo, men det får man verkligen säga. Det var ju en jättebra halvlek av City. Som klev ut och var precis så bra som de var mot Chelsea. Stängde ner allting. Liverpool var, liksom, blev ja, men nervösa, ängsliga. Hittade inte ut, blev mycket långbollar. Eller Liverpool öppnade ju svinbra. Första 10 minuterna är ju, körde de över City fullständigt. Alltså med pressen var ju, de kom inte till några lägen.
Ja, men det var så hemmaplanadrenalin.
Ja, men det var verkligen, nu går vi ut och så pumpar vi på liksom. Det var bara, ja men det var som någon hade liksom satt eld under fötterna på dem. Men sen är det ju Citys halvlek fullständigt, de är ju helt överlägsna. Alltså de är så bra som Manchester City kan vara. Och när Manchester City är så bra som de kan vara, ja, då finns det inget lag i världen som är bättre.
Nej.
Kanske, jag vet inte, jag ser inga andra ligor, men...
Alltid den brassklappen också.
Ja, jo, men jag känner att jag behöver lägga in den för att det inte ska framstå som någon som brukar sitta och kolla på Milan-Juventus. Förlåt, Therese.
Ja, det är, du behöver inte kolla på den. Vi behöver heller inte vara vänner.
Så. Nej. Ja.
Men sen så vänder det i alla fall under andra halvlek. Vad är det som händer i andra halvlek?
Nej, men det är ett annat Liverpool som kommer ut i andra halvlek. Och som... Klopp sa ju det efter matchen, han berättade om hur, om han gav någon form av så taktisk analys liksom, som man sällan hör av tränare, så ingående berätta om hur de tänkte i halvlek, varför de skulle ställa om, vad City gjorde som var bra, vad gjorde Liverpool dåligt. Det var ju väldigt intressant att höra. Oftast, det kanske inte heller de frågorna man ställer så jävla ofta till tränare, eller åtminstone så får man inte svar på dem.
Han kanske var förvånad. Ja, en riktig fråga.
Ja, men ofta så brukar det vara mer, det är mer känsloutspel liksom efter matcher. Framförallt efter så här stormatcher.
Och framförallt som den som ställer frågorna ofta, så blir det ju att man vill ju snarare, framförallt efter den här typen av matcher, så vill man ju snarare fråga ofta om de stora händelserna. Ja, man vill fråga om ett eventuellt andra gult kort, som också var aktuellt i den här matchen. Man vill fråga om det där fantastiska målet som Mohamed Salah gör. Alltså, man vill ju fråga om Mohamed Salah är han i sitt livsform? Är han, alltså, så här, man vill fråga de frågorna oftast snarare. Så det är kanske oftare efter lite tråkigare matcher som man kan hamna i att man istället pratar taktik för att man har ingenting annat att fråga om. Det är oftast så det brukar funka.
Ja, och framförallt för tv-kanalerna som inte har så lång tid på sig heller. Nu får ju ändå Klopp så här, 2 minuter på sig att beskriva sin taktikanalys, och det var ju liksom, det var ju väldigt intressant. Mm. Han beskrev Citys, jag menar, när de har sin press och de spelar så snabbt och de hittar ytorna ut på kanterna, då, att det är på, lyckas inte, sa Klopp, vi lyckas inte spela ut bollen. Så vi börjar så långt, vi blir ängsliga, vi hamnar med ryggen mot, vi hamnar med ansiktet mot eget mål, och vi kommer liksom ingenstans. Och det som jag tyckte var mest intressant är ju, och det blir att Klopp sa att men då blir det en mental press på oss, att vi... Vi blir ängsliga, vi tror inte att det finns någon annan lösning här än att slå långbollar. Och vi, kan, alltså, vi slog 2 långbollar som kanske var rimliga att slå. Resten var skit liksom. Deras press och deras aggressivitet gjorde att vi mentalt tappade matchen. Så vi kunde inte göra någonting. Och jag kan verkligen tänka mig att det är så att det känns att möta Manchester City när de får till sitt spel som de vill. Att man blir ängslig, man blir lite rädd för att man vet att nu kommer det komma 3 Bernardo Silvas rusande mot mig så fort jag får bollen. Och det måste vara en jävla mental press att känna. Och det var ju intressant att säga, ja, men det är ju, det är kanske det som är tiki-takans största, liksom, största vinst. Att man lyckas med hjälp av bollinnehav och hög press skapa den ängsligheten hos motståndarna som gör att de vågar liksom inte, motståndarna vågar inte spela fotboll.
Nej, det är klart också att det är ganska mentalt nedbrytande, kan man tänka sig, att känna att man aldrig någonsin kommer åt dem och att man så bara blir lite så bortgjord. Nästan lite när som du säger, när ett lag som Citys spel verkligen funkar, eller typ Barca när de var som bäst under Pep och så här, att det blir nästan lite förnedrande att försöka mäta sig, att försöka stå upp mot dem, att försöka ta bollen eller att försöka göra någonting vettigt. Och det kan jag också tänka mig, det blir jobbigt som fan som motståndare i det här läget. Ja.
Jag kan tänka mig ett lag som Liverpool som lever mycket på så här självförtroende och att det ska vara framåt, vi ska ha bollen, vi ska...
De har ju spelat det spel som City spelar helt enkelt.
Ja, men framförallt så har de ju haft hela den här, som Klopp alltid pratar om, att vi behöver komma in med bra självförtroende. Man såg den här otroliga formsvackan i februari förra året när det var tydligt att men det här finns det inget självförtroende överhuvudtaget hos någon av spelarna. Och då tror jag att det blir extra tufft för ett lag som Liverpool att möta ett sånt City som verkligen förnedrar dem på fotbollsplanen liksom. Men andra halvlek är det ju, tycker jag, Liverpool gör en svinbra match. Nu är inte Petter här, så jag hade ju sett fram emot att jag skulle konfrontera honom när han skrev att Manchester City är världens bästa fotbollslag. Ja, andra halvlek är de fruktansvärt dåliga, tycker jag. Alltså de nu gör de två mål, men liksom, ja, men förväntade mål är 0,2 liksom, som de får till på hela andra halvlek, bara av det sista, alltså, eller av de målen de gör. Så det är ju inte troligt att de där målen ska gå in egentligen. De släpper till fruktansvärt många chanser, eller högkvalitativa chanser i förhållande till vilket Manchester City det är. Manchester City har inte på hela säsongen släppt in lika många högkvalitativa chanser som de gör i andra halvlek mot Liverpool, som kommer igenom mycket bättre. Liverpool har inte heller släppt till så många, alltså lagen tar ju ut varandra väldigt mycket. Liverpool har inte lyckats skapa så få chanser i någon match tidigare den här säsongen. City har inte heller blivit stoppade så bra som de blev mot Liverpool, så det är ju två väldigt bra lag som möts. Men det är, jag tycker att City, Det är inte en bra halvlek de gör. Nej. Och de ska vara glada att de kommer undan. Alltså, Liverpool ska vara väldigt glada att de inte släpper in mål i första halvlek. Men City ska vara väldigt glada att de lyckas hämta ikapp båda de underlägena som de hamnar i.
Men det är väl det som är Citys styrka i den här matchen. Att de kommer tillbaka båda gångerna som de släpper in mål. Och det är väl det också som någonstans... Nu har inte jag sett matchen, ska jag säga. Jag har bara sett highlights från den i och med att jag jobbade på en annan match under tiden som den här spelades. Men det är väl just det som är styrkan, att även om de då inte gör en spelmässigt jättebra andra halvlek, att de ändå då lyckas ta den poängen och lyckas komma tillbaka de två gångerna är väl en styrka i sig.
Det som skiljer sig lite grann mot tidigare när City hamnat i underläge, framförallt mot Liverpool, när man har sett att när de har gått upp i sin press och de har liksom tagit över spelet igen, det lyckades de liksom inte med i den här matchen. Även de här underläget, så är det ju två kontringar egentligen som leder fram till att de lyckas skapa målen och att det blir spelomställningar. Och det är ju inte riktigt, jag tror inte att Pep Guardiola är nöjd med andra halvlek. Jag tror att han är väldigt missnöjd med hur det blev, för att även om de gör två mål, så de kommer inte upp och får några lägen egentligen. Det är i slutet när Gabriel Jesus typ får ett läge som är en ganska högkvalitativ målchans. Men annars så är det ju, de skapar de inte några stora målchanser. Det gör inte Liverpool heller egentligen, mer än efter individuell briljans.
Men Pep på tal om var missnöjd. Han var missnöjd med domaren också. Han menar att James Milner borde ha fått sitt andra gula kort under alla halvlek.
Jag har aldrig hört att han har varit missnöjd med domaren förut.
Aldrig någonsin hänt förut. Nej, men han sa framförallt så här att som hemmalag på Anfield eller Old Trafford så får man inte det här andra gula kortet i det läget. Men om man hade varit en City-spelare, då hade de fått ett andra gult kort och ett rött då, förstås.
Är inte det fotbollens äldsta och tröttaste och typ mest frekventa spaning? Framförallt från spelare och tränare i den här typen av matcher. Att, ja, men just det här att typ, vi skulle ha haft en straff där, men det får vi inte för att vi är på deras hemmaplan. Eller det får vi inte för att vi är ett, nu är inte det fallet i det här fallet, men så här, vi är ett mycket mindre lag och därför får inte vi de här sakerna med oss. Eller så här, som det låter mycket i Allsvenskan, att de här spelarna har spelat i landslaget så domarna har respekt för dem, så de får göra vad de vill och jag får inte göra någonting för att ingen vet vad jag heter. Alltså så här, det här är ju någonting som på alla nivåer återkommer i princip hela tiden. Och det är ju, jag kan förstå att det finns en frustration i vissa fall ligger det säkert någonting i det, eller så här, i många fall ligger det säkert någonting i det med den här typen av spaningar. Och jag kan förstå att det finns en frustration i det, men jag kan också tycka att kanske på den här nivån, efter den här typen av match, och också så som jag har fått den beskriven av mig, förvisso av Pontus, vilket inte är en beskrivning att lita på kanske av hur matchen såg ut. Men att man... att det kanske inte är där man ska lägga fokus. Det kanske inte är jätteviktigt att lägga fokus på om Milner skulle haft ett andra gult kort eller inte efter matchen.
Alltså, det ska ju sägas att Liverpool får ju inte röda kort överlag. Alltså, det är ytterst sällan det händer. Framförallt
det är
i Premier League.
För att domarna har så otroligt mycket respekt för Liverpool.
Ja, förmodligen. Nej, men så här, ja, det är klart att hade han inte haft ett gult kort så hade han fått ett gult kort där.
Jo,
det är ju så. Inget snack om saken. Det händer ju ganska ofta att spelare med gula kort. Bernardo Silva är ju, har ju också en situation där han eventuellt ska ha ett andra gula kort typ.
Mm.
Men det, sånt händer. Det är inte jättevanligt och man, jag tycker inte man ska, jag vet inte, det är klart man blir frustrerad, men det är inte där analysen bör ligga, att vi förlorar på grund av, eller vi tappar poäng på grund av att vi att matchplanen är att man ska hoppas att motståndarna får två gula kort. Det är liksom, det är inte jättevanligt att, alltså, röda kort är inte så vanliga överlag.
Nej,
två gula kort är ännu vanligare. Mm. Det är liksom ingenting man kan förvänta sig. Analysen bör ju snarare ligga någonting annat. Sen förstår jag att han reagerar säkert på en fråga där frågan kommer, vad tycker du om den situationen? Och då tänder han till, för att han blev ju lack. Alltså, han blir ju lack. Men det är ju inte där
hans igen. Passion.
Ja, sen är det säkert att han vill sätta press på domarna framöver.
Jo,
men det kommer inte hjälpa. Jag tror inte att det hjälper att han sitter och gnäller över att de inte får gula kort liksom. Det är klart, men ja, så han ska väl ha ett andra gult kort egentligen. Men det händer ju ganska oftast att spelare ska få andra gula kort, men inte får det för att man har lite högre tröskel för att ge ett rött kort. Eftersom, ja, det är också en situation, alltså, det är ju inget farligt spel på något sätt. Och då är det då blir det så här, bara, men ska vi ge dem ett rött kort för att det var en tackling som, ja, men kanske hade renderat ett gult kort, eller som förmodligen hade renderat ett gult kort om man inte hade haft gult kort tidigare. Så ja, jag vet inte. Jag tycker bara att fokus bör ju inte ligga där från Peps sida. Fokus bör ju ligga på att man tappar matchen. Att man går in där och gör en första halvlek som är helt otrolig, och man någonstans visar att man är världens bästa lag när det funkar, och sen tappar man den andra halvlek. För tappar du den i den här matchen, då kan du göra det i vilken match som helst mot ett bra motstånd i Champions League till exempel. Där börjar någonstans fokus ligga på, så hur gör vi för att ta tillbaka matchen? Eller det hade man velat höra från Pep, vad hände i andra halvlek som gjorde att vi inte klarade av att behålla den pressen vi hade i första halvlek? För uppenbarligen så kan de ju göra det. Mm.
Men på tal om vad han borde lägga fokus på, efter matchen så säger De Bruyne att han inte är 100% i en intervju och kanske inte kommer bli det igen. Det är ju rätt intressant.
Ja, men jag reagerade ganska mycket på det, för jag kom hem precis lagom till att den här matchen var slut och slog på sändningen för att återigen se liksom sammandrag och highlights och allting. Och då gör ju Jennifer Kutschkasslan en intervju med honom där hon frågar, hur långt ifrån din 100% nivå känner du att du är? Och då, just att han säger det så tydligt, och han sa det någonstans flera gånger också, att jag känner att jag är ganska långt ifrån att vara 100% fit, och jag vet inte om det någonsin kommer bli som förr igen. För med tanke på den ankelskadan som han, visst var det ankeln va?
Alltså, han har väl skadat allting.
Jo, men det här är väl den skadan som han åkte på i vintras va? För knappt ett år sedan. Jag tror att det är den det handlar om. Att det är, och just att den typen av skada, det är väldigt svårt att komma tillbaka ifrån, och kanske också då med hans historik av att ha åkt på väldigt mycket smällar och väldigt mycket skador, att han vet inte helt enkelt om han någonsin kommer komma upp i den nivån igen. Och det är ganska det känns ganska ovanligt att en spelare är så enormt tydlig. Det brukar, oavsett hur det ligger till egentligen, så brukar det ganska ofta låta att jag är snart tillbaka helt, eller det här är ingen fara, det dröjer bara några veckor till eller sådär, och sen så efter några veckor så låter det på samma sätt, kanske snarare än att man faktiskt slår fast att jag vet helt ärligt inte om jag kommer komma tillbaka till den nivån. Och det är ju också en jättegammal och kanske relativt trött spaning, men det är ju så jävla tråkigt med De Bruyne, att han är så jäkla skadad och har varit så jäkla skadad, för att han är ju, nu börjar han i och för sig, vad är man om man är född 91, man är 32 år gammal.
Ursäkta?
31 år gammal.
Ursäkta?
30 år gammal. Jag sa tidigare att jag inte har en koll på vad det är för år längre. 2021. Okay. Ja, men då är man 30 år gammal.
Ser ut att vara 32.
Grattis,
ser
Pontus. Ut att vara 32. Du fyllde ju för fan 30 i somras. Jag kom på det nu. Ja. Förlåt.
Du ser ut att vara 32.
Hemskt ledsen.
Alltså, nu, jag går ut härifrån.
Jag tänkte på stackars mig, jag fyller 41 i november.
Ja, gud.
Så cry me a fucking river, säger jag.
Ja, men jag skulle aldrig säga till dig att du ser ut att vara 42.
Jag ber om ursäkt för att det blev ett åldersbråk i den här podden nu. Och jag ber om ursäkt till Pontus, jag ber om ursäkt till alla som är födda 1991. Men jag vill i alla fall säga det att han är ju absolut inte gammal, även om han har varit med väldigt länge och börjar ändå komma upp i någon slags år. Jag känner att jag blir så stressad av att prata om det här nu. Åh, herregud. Åh, nu gud, jag blev helt svettig.
Någon annan som inte är så gammal är Mosala.
Exakt så är det, och vi går över till honom nu.
Han är 29 år. Han fyller 29 nu i somras. När är man född om man fyller 29 i somras?
92. Rimligtvis. Eftersom att Pontus är född 91 och fyller 30.
Ja, vad bra, då har vi etablerat det. Han har 2 år kvar på kontraktet. Han tjänar 200 000 pund i veckan. Det är lite drygt hälften av vad De Bruyne tjänar, ska sägas. Nu är han väldigt, väldigt bra fotbollsspelare och gjorde en otrolig match i helgen. Men hur ska Liverpool hantera det här faktum att det bara är 2 år kvar på kontraktet?
Ja, alltså det rimliga svaret är ju bara ge honom vad han vill ha. Mm. Alltså han visar ju i den här matchen att han är ju förmodligen Premier Leagues bästa spelare. Han är väl en av världens bästa spelare. Alltså han är ju helt, helt otrolig. Han gör ju verkligen, han gör mot Manchester City i andra halvlek, det är nog inte många spelare som klarar av. Han visar ju att han har, och hela den här säsongen har han ju haft ett otroligt poängsnitt också. Gör det ju i princip varje match. Otrolig, otrolig fotbollsspelare. Kanske den, i nuläget ska jag säga att han är väl en av de absolut bästa spelarna Liverpool någonsin haft. Liksom. Åtminstone sen Premier League grundades. Och fantastisk. Så där bara rimligtvis bara ge honom vad han vill ha. Men det finns ju en annan poäng i det. Och det är ju intressant det här med alla de här Liverpool-journalisterna som alltid ska gå klubben till, vara klubben till lags, liksom gå deras ärenden, som de flesta Premier League-journalisterna är, förutom vissa som bryter mönstret. Men där kom det ju en krönika från James Pearce, som är Liverpool-journalist på The Athletic, som ge honom vad han vill ha. Och så lite senare kommer rapporter från andra håll där så här, Liverpool kommer förmodligen inte göra det. För de har en lönestruktur som är baserad på att stjärnor inte ska tjäna mycket. De ska ligga på ungefär samma nivå. Vi kan inte ha en spelare som tjänar mycket mer än andra.
Van Dijk tjänar mest, han tjänar 220 000.
Ja, exakt. Han ligger ju ganska i nivå. Sen har ju Liverpool ett väldigt omfattande bonussystem som gjorde att när de vann Champions League och Premier League så hade de kanske de högsta lönerna i världen. Mm. Men grundlön och så vidare är på en lägre nivå än vad de andra toppklubbarna har. Men i den rapporten då, som väl den artikeln, jag tror var The Independent som skrev, som brukar vara ganska bra på den här typen av jobb, att säga, men Liverpool kommer förmodligen inte att ge honom vad han vill ha, för de vill inte göra det, de fungerar inte så som klubb. För när hans kontrakt går ut om 20 månader, då är han 31.
Gissar vi på. Ja. Han är i juni fyller han år, så då börjar han vara.
Men, och då ska de då ge honom en spelare som 31 den lönen. Så, ja, men det kommer förmodligen inte Liverpool göra. Och det finns, någonstans finns det kanske en rimlighet i det, men sen finns det också en trolighet att Mohamed Salah, som på något sätt, han har förändrat sitt sätt att spela fotboll på jämfört med när han kom till Liverpool. När han var, då är han 32 mål och var fantastisk på era mål. Nu är han ju mycket mer involverad i spelet, han har förändrat hur han gör sina mål, han har blivit mycket mer en poacher, alltså Cristiano Ronaldo-style på något sätt, men han bidrar också mycket mer i spelet. Och där då kanske man också klarar av att vara väldigt bra till man är 35. Så det kanske är värt att ge honom, alltså det är, den avvägningen är ju svår att säga så här, men hur länge kan man ge en spelare ett bra kontrakt? Kan man ge dem ett bra kontrakt med 35? Vet vi om de kommer vara tillräckligt bra då? Kommer Mohamed Salah också råka ut för skador som Kevin De Bruyne till exempel och hamna i en nivå där han aldrig når över 80%? Mm. Det var ju också de problemen med Henderson i somras där han inte ville skriva på ett kontrakt för att de inte kunde lova honom att han skulle vara en startspelare på när han är 35. Det är så svårt att ge det löftet. Jag tycker ju spontant att skulle vi tappa honom skulle det ju vara fruktansvärt. Det är ju sinnessjukt att du har en av världens absolut bästa fotbollsspelare till ditt förfogande. Gör vad du kan för att behålla den spelaren. Ge honom vad han vill ha. Och då sen får de andra spelarna leva med det. För att ja, men han är uppenbarligen en av de bästa i världen. Och han kan avgöra matcher på egen hand mot de bästa lagen i världen. Men sen, jag är inte säker på att det kommer bli så.
Nej. Jag ska bara lägga till det också, förlåt, bara flika in med De Bruynes skador som är väldigt svåra att hålla koll på. I vintras var det någon hamstring injury, och den här ankelskadan är ju, som jag tror att det här handlar om, är ju den som skedde i somras. Så att jag tror att det är den som det är pratar om. Och den skedde alltså i somras, så det är inte jättelänge sedan. Och det som hände i januari eller om det var februari, det var någon annan slags muskelskada mer, tror jag.
Hela hans underkropp är ju för fan.
Ja, men det, och det är också så här, jag tycker vi är lite ursäktade för att vi inte hade koll på exakt vilken skada som skedde när. För att det har varit så otroligt många. Jag skulle bara flika in det för att jag satt och kollade upp det nu.
Ja.
Men borde Liverpool spara Salah i laget och genom vad han vill ha?
Alltså det finns ju när man har den typen av, som Pontus förklarade, när man har den typen av liksom lönestruktur och så som man har i Liverpool, så finns det ju alltid en risk med att låta en spelare dra iväg som fasen. För att det kanske någonstans sänker ribban då för kommande Salas, om man säger, den som är viktigast i laget eller en av de bästa spelarna i Premier League, och kanske även spelare om man vill knyta till sig. Nu är ju inte Liverpool en klubb som liksom värvar hejvilt och kastar pengar omkring sig på det sättet, men kanske även för kommande liksom stora värvningar, att man att ribban för vem som ska ha en väldigt hög lön kanske sänks. Så det är klart att det finns en risk i att så att säga ge honom vad han vill ha bara han stannar. Men jag tycker nog att Liverpool ska göra allt de kan för att behålla honom.
Ja, för kan de få in, går det att få in en spelare som är bättre? Det gör det ju typ
nej,
inte.
Nej, det gör det inte. Alltså, i stort sett inte.
Nej, det är ju Messi, men han är ju också gammal. Liksom. Ja. Det är ju jättesvårt att få in på den positionen som skulle kunna göra det jobbet han gör. Och alltså att riskera då att han lämnar eller säljer honom för 1 miljard, det kanske inte spelar någon roll, för att du får inte in någon spelare som kan ersätta honom. Så det är ju också en risk att man tar när man vet att han kan ju bli skadad, och då står vi där utan, vi hade kunnat få in 1 miljard och köpa in 3 spelare som hade kunnat vara backups liksom. Men ja, det är klart som fan att de måste förlänga med honom, det går ju inte annars. Det vore sinnessjukt att inte göra det. Mm. Alltså, om du sitter på en sån spelare måste du förstöra din lönestruktur. Det är bara så. Om du vill ha kvar honom.
Jag har spelat lite fler matcher då också i helgen. Bland annat Manchester United mot Everton. Det blev 1-1. Och ja, ska vi fortsätta prata om Solskjær då? Liksom.
Jag kan bara nämna det. Bruno Fernandes också är kandidat till ligans bästa spelare just nu. Mm. Tycker att han har öppnat säsongen otroligt bra. Det får man säga. Men hans touch inför 1-0-målet är, det är som fotbollsgodis, att det är nog få i ligan som kan
fotbollsgodis,
matcha.
Fotbollsgodis, det var länge sedan vi hade det uttrycket.
Var det?
Det är fint, ja. Jag gillar det.
Nej, men det är 90-tals grej.
Det är väldigt... nej, men alltså, nu ska man då liksom, om vi ska gå in på det faktum att Solskjær är kritiserad, så Alex Ferguson hördes kritisera nu Ronaldo, att Ronaldo startade på bänken och kom in först i 57:e minuten. Gary Neville har gnällt, Rio Ferdinand, har han gnällt den?
Nej, det vet jag inte. Nej, jag tror inte.
Att han var på gång då, som Gary Neville hade gjort det. Men alltså, det som kommer nu för United efter den här matchen, det är alltså Leicester, Atalanta, Liverpool, Tottenham, Atalanta en gång till och sen derbyt mot City. Ja, jag förstår ju faktiskt inte varför Solskjær är tränare. Jag hade tänkt så här, under det här landslagsuppehållet så hade jag sackat honom om jag hade tränat. Eller om jag hade ägt United.
Det är svårt med att man ligger där man ligger i ligan och sådär. Och han har ju haft för sig att han har varit ganska bra mot topplaget, framförallt mot Manchester City kanske. Så ja, det är tufft alltså. Men skulle de lämna den här serien av matcher med typ 0 poäng, vilket inte är helt otroligt, då är det ju såklart, alltså, gud, jag tyckte de borde sparkat honom för länge sedan, men
alla tycker det.
Ja, det tycker väl alla som sitter i det här rummet och väldigt många utanför det också. Och då menar jag inte bara här på redaktionen utan generellt.
Ja. Nej, men på redaktionen är det övervägande.
Ja, precis.
Vi gör en poll på redaktionen till nästa vecka och ser.
Nej, men jag har nästan hamnat i ett sånt här läge att jag har börjat nästan tycka lite synd om Ole Gunnar Solskjær.
det som räddar honom till
slut. Men alltså, såhär, allt det här har ju inget av det här har ju någonsin varit hans fel. Det är ju inte hans fel att han får jobbet som tränare, och det är inte hans fel att han inte är en jättebra fotbollstränare. Mm. Vissa människor kanske bara inte helt enkelt kan bli bra fotbollstränare, vad vet jag. Jag hade nog inte blivit en bra fotbollstränare. Till exempel.
Eller alldeles för... Nej, du hade varit ganska pådrivare kanske.
Ja, jag vet inte.
Lynnig. Det är på för bra i Watford.
Watford hade jag faktiskt kunnat tänka mig att ta.
1,68 poäng för match.
Så, precis. Det är bara att de ringer mig. Nej, men det jag skulle säga var att ja, men just det här med, jag vet att ni var inne på det här i något av alla 7000 avsnitt som jag inte har varit med den här säsongen hittills, att det nästan är lite synd om Ole Gunnar Solskjær när han får in Ronaldo i det här laget också. För att nu är det... Även om det finns väldigt många som har sagt väldigt länge att det här funkar inte längre, så är det ju verkligen så att det går inte i princip att inte vinna en titel nu. Även om Ronaldo i sig inte är en titelgaranti på något vis, så går det någonstans inte att så här harva kvar på samma typ av placeringar och samma typ av kuppspel som man har gjort tidigare. Och att man, nu måste man någonstans ta nästa steg. Och så får han ju massa frågor, så varför sätter du Ronaldo på bänken och varför vinner ni inte den här matchen och hur tänkte du här? Och när han får den frågan om så varför Ronaldo sitter på bänken, då är han ju först väldigt glad över att Martial gör ju ett superfint mål, och det kanske han tycker räddar honom på något vis. Men också, det ligger ju, det är ju väldigt sant det han säger också, att vi har en relativt bred trupp nu, framförallt offensivt, och ingen av de här spelarna kommer klara av att spela 60 matcher. De flesta av de här spelarna har ju också landslag som de ska iväg på. Så nu till exempel när det är 1,5-2 veckor så spelar de med sina landslag, och det är väldigt mycket matcher. Och han har ju rätt i det där. Så att, på något sätt så är det ju inte orimligt att han till exempel bänkar Ronaldo. Men det är ju också oundvikligt att han ska få en massa kritik för det. Så att så, i det läget som Solskjær har hamnat nu, så kan han ju någonstans inte göra rätt med den här truppen och sina trupputtagningar, laguttagningar. Och det, i där börjar man nästan tycka lite synd om honom, för att som sagt, det är ju inte hans fel från början att han har fått det här jobbet.
Men där kan göra rätt är ju att börja vinna.
Men kan han där då?
Ja, nej,
det, är ju, det är ju det.
Ja.
Och alltså, då är det upp till någon annan. Han kan ju inte självmant, det hade varit sensationellt om han självmant skulle säga det, att nu, jag klarar inte av att ta den här truppen längre, så att jag avgår. Alltså, det hade varit super...
Det vara.
Jo, absolut. Men det hade varit supersensationellt. Ja, det kommer ju inte hända. Så det är upp till någon annan att ta de besluten åt honom. Ja. Det är lite där jag menar.
Det är ju tufft alltså. När man går in sommar, alltså, de måste ju verkligen vinna en titel. Och det märks ju även. Det märks ju på folk runt omkring. Men typ Gary Neville som har försvarat honom alltså hela tiden. Och nu börjar det komma mer krav. Och så plockar man in Sancho, 75 miljoner, plockar in Cristiano Ronaldo, världens näst bästa spelare inom alla tider. Och man gör ungefär 50% färre mål än vad man gjorde förra säsongen. Och det är ju någonstans, ja, det är också rimligt, för de gjorde för många mål förra säsongen, alltså jämfört med vad de skulle ha gjort. Men de släpper också in många färre mål, så de har ju gjort en omställning att det ser ju bättre ut defensivt, även om det sker nu... har gjort sin bästa säsongstart på vad, typ 5 år. Det är ett jävligt tufft läge för United alltså, tycker jag. Alltså, poängmässigt ser det ju bra ut. Det gör det. De ligger ju bra till i ligan. Men ja, ser det tufft, beroende på hur det går nu de kommande, blir det 5-6 matcherna. Att då är det ju, då börjar det brinna i knutarna. För det är ett lag som man har, nu har ju liksom Solskjær fått verkligen ett otroligt, en otrolig trupp. Och för oss supportrar till andra lag, då är det ju väldigt oroväckande om han får sparken, för då kan de plocka in en bra tränare som kommer att kunna göra något väldigt, väldigt bra med den här truppen.
Och är den tränaren Graham Potter? Brighton Arsenal 0-0 ska sägas. Och han hyllas ju väldigt mycket nu för att vara just den som klarar av att få ett lag att agera väldigt intelligent tillsammans och ta framåt och ta poäng eller vinna matcher.
En av de 5 bästa tränarna i Premier League, absolut. Mm.
Men skulle han passa United?
Alltså jag vet inte om jag tror på det faktiskt. Det känns... Jag vet att Graham Potter, han älskar ju den engelska fotbollen såklart. Pratade han ju mycket om när han var i Sverige också. Mm. Och samma sätt som han hyllas på nu, det här som du beskriver, så hyllades han ju i Sverige också. Mm.
Föregångsland va?
Men jag vet inte om... Jag tycker nästan att nästa steg för Graham Potter ska vara någon annanstans. Det är klart att han skulle kunna ta en större klubb i England. Jag hade tyckt att det var spännande att se honom typ i Spanien till exempel istället. Jag vet inte om United hade varit den perfekta
de matchen. Det känns som de har Graham Potters styrka är att få spelare att prestera bättre än vad de än vad de kan. Mm.
Alltså att, som lag just.
Ja,
också.
Som ja. Lag. Att göra ett lag bättre. Han får liksom, han får Shane Duffy att framstå som peak Puyol liksom. Att göra Shane Duffy till en bollspelande mittback är ju inte lätt. Alltså att göra honom till en mittback överhuvudtaget är inte lätt.
Men, att göra honom till fotbollsspelare.
Det är också svårt. Men och då komma till United där det kryllar av världsstjärnor som ser sig själva som Disney, fotbollens Disney liksom. Här är glam och glamour. Mm. Det tror jag inte är rätt, riktigt rätt för Potter. Jag tror att Potter snarare ska göra en Spurs-resa kanske. Eller eventuellt en ersättare till Klopp kanske.
Alltså, du vill se honom i Liverpool?
Ja, men jag ser det som en rimligare steg där det mer handlar om att få kollektivet att göra det bättre. Mm. Alltså, Manchester United har ju i mångt och mycket spelare som individuellt är skickligare än Liverpool-spelare. Alltså, man, där har ju mycket handlat om att göra de spelarna till bättre spelare och så vidare. Jag vet inte, United är kanske inte riktigt rätt steg för Potter, men han gör det ju fruktansvärt bra. Det är ju väldigt kul det här med Arsenal, att de spöar Spurs och sen 0-0 mot Brighton var ju, men borde kanske ha förlorat den matchen. Brighton är ju bättre än Arsenal där.
Men du sa ju redan förra veckan, jag sa, nu är det nu det händer för Arsenal. Du bara, nej, de kommer ta 0 poäng den nästa matchen.
Ja, men det är ju kul att då när de här, men de som ska spinna för Arsenal, alltså de som är positiva Arsenal-fans eller de som är spin-doctors, de är ju så bara, ja men okej, Spurs, ja men det vet, men nu möter de en Brighton, det är ett väldigt bra lag som man ska ta poäng mot Brighton, det är ändå, det är en fjäder i hatten för Arteta.
Ja, det är tungt att åka till Brighton och bara ta en poäng.
Ja, och
eller
det
är bra att ta en poäng.
Där. Det är ju på ett sätt ganska sant för att Brighton är otroligt bra på att få dem till ett otroligt lag, men
ligger
Arsenal
på samma poäng som United. De har en bra säsong.
Ja, det gör de. Men Arsenal ska ju vinna mot Brighton.
Ja,
det bör vara.
Ja. Om man kollar trupperna mot varandra så borde de vinna.
Ja, men det får man säga.
Men en annan match, dina favoriter tog ju poäng. Crystal Palace klarade 2-2 mot Leicester. Jag kallar Crystal Palace för ditt favoritlag nu.
Jag ogillar Crystal Palace extremt starkt, ska sägas. Alltså, det är ju en vidrig klubb på alla sätt och vis.
Ja.
Men de har väl ligans, inte värst. Jag ogillar dem i alla fall mer än vi ogillar Mike Ashley. Och de har liksom lättklädda cheerleaders på planen inför matcherna. Alltså, det är bara, alltså, de har ju liksom det här sex bettingföretaget som huvudspåret, jag vet inte om de har det längre, men de hade i alla fall det. Man bet. När så reklamerna, ja men reklamen för dem var ju som det låg tjejer i, alltså det är så smutsig klubb på alla sätt och vis. Men de spelar fan vad bra fotboll de spelar.
Ja, det gör
man. Jag trodde inte att de skulle göra under Vera. Jag hade liksom noll förhoppningar eller förtroende för det, för den tillsättningen. Sen jag visste ju ingenting om Vera. Jag tänkte att om han kommer väl vara samma typ av tränare som han var spelare, för så är ju många av de här spelförstörande spelarna blir ju ofta. Ja, det är ju, ja, å andra sidan, Zidane går och blir en jättetråkig tränare. En fin spelare. Jag kan inte tänka mig att Klopp var en jättestor artist som spelare. Men ja, Palace, de går ju från klarhet till klarhet. Jättebra lag. De spelar fantastiskt bra.
Men samtidigt så Leicester då, de kom femma förra säsongen, regerande FA-cupvinnare. Och nu efter att de förlorat mot City så har de därefter tagit förlust mot Brighton, 2-2 mot Palace och Burnley och sen en 1-0 förlust i Europa League mot Legia Warszawa. Och nu väntar United Brentford och Arsenal då i ligan, så Arsenal vinner de emot i alla fall. Men hur mår Leicester i år? Alltså 2021-2022 Leicester?
Nej, men det här är väl deras sämsta period under Brendan Rodgers. Jag har sett spaningen på sina håll, kanske framförallt efter den här helgen, att det är liksom att de börjar bli lite Brendan Rodgers Liverpool av dem. Vad har Pontus för kommentar till det?
Jag lider mest Leicester såklart.
Ja, det är synd om dem, man ömmar för dem, stackarna. Nej, men kommer de kunna vända sig ur det här, eller är det liksom, börjar det gå väldigt mycket ner för Leicester i år?
Nej, men det är väl klart att de ska klara av det. Sen är det ju frågan hur, alltså på vilket sätt de ska göra det. Nu har jag sett dem spela alldeles för lite i inledningen av den här säsongen för att kunna göra någon så här bredare analys av om det är någonting spelmässigt som går fel eller om det är någonting annat. Men att jag tycker ju, förlåt Pontus, att Brendan Rodgers är en tillräckligt bra tränare för att inte det ska gå fullständigt åt helvete för dem. Och de har en tillräckligt bra trupp för det också. Sen är det som sagt svårt att göra någon större analys av varför det inte har gått bra i säsongsinledningen för att jag har sett dem alldeles för lite.
Alltså, det går ju inte jätte... Alltså, rent krasst så ja, de presterar väl nu ungefär för att hamna i mitten av, ja, av ligan. Liksom.
De står på 8 poäng och på plats 13.
Ja, ja men alltså de, och själva prestationsmässigt, spelmässigt så borde de landa ungefär 10:e plats kanske, med, som det ser ut just nu. Men de har ju en trupp för att utmana, alltså de har ju en bättre trupp än vad Arsenal har. De har en trupp som absolut kan utmana Spurs. Liksom. Sen är det ju en bit upp till de andra lagen. Men det,
det låter som ett så deppigt mål där man tillräckligt bra trupp för att utmana Spurs. Alltså det låter så fruktansvärt tråkigt och mörkt.
Stackars Lester.
Stackars.
Nej, men sen är det så här, men Jamie Vardy har gjort en kanonöppning på säsongen. Han ser ju lika bra ut som han har gjort de senaste 5-6 åren. Liksom.
Ja, men han är en jävla maskin.
Va? Ja, verkligen. Ja. Men det sitter ju liksom inte. Det är någonting som inte riktigt funkar. Och det kan ju vara den här 3-årscykelgrejen att nu har du haft den här truppen lite för länge. Mm. De här spelarna har varit där, de börjar bli lite mätta. Och så. Så jag vet inte. Det känns väl kanske som att Brendan hade behövt komma därifrån om man ska ta nästa steg. För han har ju verkligen utvecklat Leicester till att bli ett jättebra fotbollslag. Framförallt tidigare. Kanske inte slutet på säsongerna och inte den här säsongen. Men...
Jag gillar den lilla som du lägger till efter att du säger det. Du njuter ändå av det här också.
Ja, men jag har ju bara... Jag har två känslor när det kommer till Brendan Rodgers. Brinnande hat och enorm skadeglädje när det går dåligt.
Två väldigt så, positiva känslor.
Mycket. Så, nej men han, ja, jag vet, han kanske skulle kunna göra ett jobb i Arsenal liksom, och göra dem till ett bättre lag. Sen tror jag inte att han skulle kunna göra dem till en titelvinnare, men det kanske borde tas något steg därifrån nu för att det känns som att det har hållit på lite för länge.
Du kan läsa plocka in Ranieri igen.
Ja, det är väl det enda rimliga.
Mm. Perfekt.
Landslagsuppehåll väntar nu då. England tar emot Ungern. Vet jag, hemma. Så det kanske blir någon form av fight för att ge igen på ungerska fans, jag vet inte.
Förmodligen så åker väl inga ungerska fans till England. Eller jag vet inte exakt hur inresereglerna är just nu överallt. Men det är ju inte så mycket borta supportrar på landskamperna just nu. När vi var i Grekland med svenska landslaget så var det inga svenska fans där till exempel.
Och inga grekiska heller.
Exakt, nej det var väldigt få. Det var väldigt lite av allt. Nej men det var ändå, det var hyfsat med folk där. Men arenan är ju så fruktansvärt stor där borta. Mm. Så att det märktes ju inte ens att vi var där knappt. Men jag ska vara helt transparent här också och säga det, att jag har ganska dålig koll på vad England ska göra i det här landslagsuppehållet med tanke på att jag kommer att gå all in och som alltid jobba varje dag med det svenska. Och då är det mest, man ser matcherna när de spelas, men allting annat bara mest flimrar förbi för man är väldigt upptagen i sitt.
Tammy Abraham tillbaka i truppen efter en flygande start i Roma. Superväntat att han har varit hur som helst. Jo.
Såklart.
Och frågan är ju Harry Kane som ser fruktansvärt dålig ut.
Ja, alltså, Spurs vann med 2-1 mot Villa och Kane gjorde inte mål. Det är det enda vi kan säga om den här helgens match.
Ja, Spurs har det tufft alltså.
Har det tufft.
De har problem.
Men Kane kanske gör någon form av revival och smäller in 3 mål mot Ungern då. Vi får se hur det går.
Det känns otroligt. Det kanske är så att när han kommer till England att han kommer tillbaka att det är just Spurs som inte funkar för honom just nu.
Det skulle onekligen bli en väldigt intressant spin då i media sen efteråt.
Ja, verkligen. Här, det hoppas vi nästan.
Ja, vi hoppas att Kane
med 8 mål mot Ungern och Raheem Sterling med 10. Ja.
Så att vi får se någonting kul hända i brittisk press. Men vi får se när vi kommer tillbaka. Vi kanske går igenom landslagsuppehållet nästa vecka. Mm. Annars så ses vi om 2 veckor. Men vi ses nästa vecka.
Vi ses.
Ja. Kommer du inte hit då, Therese, kanske?
Det vet vi inte än. Det vet vi när det sker.
Ja, vi får se ifall...
Vi får se om Petter dyker upp.
Vi får se om vi har hunnit byta tränare.
Vi får se vad ni väljer att göra, helt enkelt.
Men tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.